Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
Vi går rakt in på sak. Vi ska komma till matchen som du gjorde igår. Jag var ju ledig igår, och vilket gjorde att jag hade möjlighet att sitta och se på andra matcher också som inte du har sett. Vi har ju ett brett spann av matcher att prata om här. Och med tanke på att jag servar så tänker jag att jag får börja lite grann. Och jag såg ju Modo Almtuna var en av matcherna jag hade igång. Jag gillar ju att se flera skärmar, så jag såg även Björklöven mot Vita Hästen och lite grann av BIK Skoga mot Troja, och bläddrade när det blev pauser till Kristianstad. Ja, du fattar. Men Almtuna mot Modo. Almtuna, jag åker upp dit. Modo gör de två första perioder som är avslagna, om vi ska vara snälla och säga det. Almtuna har alltså vunnit 4 av de 5 senaste inför den här matchen, och har ju ett jätteläge till att, ja men jag ska inte säga säkra en slutspelsplats, men i princip kapa bort sig från det här negativa kvalsträcket. De har ju 3-2 med 35 sekunder kvar när Oskar Pettersson sätter det här 3-3 målet. Sen avgör ju, då vinner ju Modo straffläggningen när Oskar Nordin sätter sin straff där. Men ska vi börja med, vi kan väl börja bara kort om Almtuna, att de är ju på slutspelsplats nu.
Ja, jag tycker det är starkt av Almtuna. De har tappat Bänker, Berglund under säsongen. Vi har suttit och pratat om att man måste in med någonting. Man värvade ingenting innan fönstret stängde nu. Och sen kan man ändå liksom krama ur den här gruppen lite mer. Det tycker jag är bra. Och jag tror att Almtuna har en moral som inte blir lika liksom uppmärksamma. För det ska vi komma ihåg. Jag kan ibland känna, det är ju inte en rättvis bevakning av alla lag. Alltså världen är inte rättvis, inte ens på Simor eller i Hockeyallsvenskan. Och Almtuna ligger längre ner i tabellen, och av olika skäl som inte jag kan förklara så är det inte liksom lika mycket tv-matcher och sådär. Så att jag tycker inte man, det är lätt att prata om andra lag som är mer uppmärksammade, men i skymundan tycker jag att Almtuna gör det överraskande bra.
Och Marcus Karlström har ju kommit in där på backsidan och har ju lyft laget tillsammans med Johan Eriksson, som nu börjar göra poäng igen på. Han inledde otroligt, Johan Eriksson. Jag tror att han gjorde, var det typ 7 poäng i så här första 3-4 matcher.
Ja, han ledde poängligan. Han var ju vansinnigt bra form där.
Ja, exakt. Men sen har han ju haft det tyngre. Men nu har han börjat komma igång igen. Och vilka straffar. Det var ju lite Linus Omark-känsla över Johan Eriksson.
Är det ju på gränsen till vad som kan uppfattas som nästintill förnedrande, eller liksom det där är inte acceptabelt. Man kan tänka, jag vet själv, man har stått som tränare och någon går in och lägger en sån här straff, så blir man ju förbannad. Men man blir ju arg för att det är så bra. Och så tänker man, hur svårt ska det vara? Men det är ju någon psykologisk krigsföring i den där begränsade farten och sättet han liksom attackerar mål. Jag tycker han, och sen får han en till, eller han får inte, men de får.
Den är ju ännu snyggare än den första.
Och då tycker man att det någonstans skulle vara slut på liksom, jag har gjort det, jag kan bara åka in och dra ett slagskott ungefär, men då går man in och toppar det. Så att det är ju det är akkuratess och skicklighet som är imponerande.
Ja, men ett lyft från Almtuna. Ni hör att vi spelar in på morgonen. Vi har inte riktigt sjungit upp här och gjort våra, vi har inte gjort våra röstövningar för dagen, som vi är ju väldigt duktiga på att göra.
Ja, men jag tror mer så här tryck i grejerna, till skillnad från senast vi spelade in framåt midnatt, när man får så här fnissattacker som vi fick då på Super.
Ja, det var ju, det blev ju, vi sa ju att det var på tramskontot. Vi flaggade ju för det, men det var ju väldigt, väldigt tramsigt. Men Det var en hockeyspelare, en hockeytränare som hörde av sig till mig, som sa det att han hade ju förstört en tågvagn. Han hade ju, jag tror han satt i tyst kupé. Ja. Och jag hade ju garvat så mycket när jag och du skrattade, att han förstörde tågresan för andra medier.
Ja, men och jag, när jag har hört det, för det har legat lite sådär i sociala medier, så när jag hör oss skratta så börjar jag skratta igen. Det är ett gott betyg åt skrattet kanske.
Båda har ju underliga skratt, både jag och du. Jag får ju sällan luften när jag ska skratta. Och du har ju också ett karaktäristiskt skratt.
Ja, ja men det ska komma helt naturligt såklart.
Ja, exakt. Vi pratade om Modo också, för Modo, de hade ju inte förlorat under ordinarie tid sedan den 13 oktober. på hemmaplan. Alltså 19 segrar på de 20 senaste och har tagit poäng i 20 raka matcher på hemmaplan och har varit väldigt starka. Men lite bekymmersamt däremot. Jag hade ju en liten spaning där som jag skrev till dig igår kväll. Att Sam Vigneault efter det att Modigs drog, alltså för sen dagen efter det att Modigs drog, så har ju bara Sam Vigneault fram till igår gjort ett assist och de har tappat lite produktion från honom. Nu fick jag från Modohåll också när jag har sett om lite grann att han har ändå varit bra. Men även Erik Ginesjö Karlsson har också tappat en hel del produktion sen Mikkel Åger drog till OS och bara gjort ett ass sen dansken drog. Lite det sådär, de ledande kedjorna har haft lite problem med Modo sen det att de här två drog såklart.
Ja, och det är väl kanske inte dugg märkligt. Modigs var väl, rätta mig om jag har fel, men visst var han poängbäst i hela ligan i 5-5.
Stämmer.
Och att en sån kliver ur och man inte ersatte där och då gör ju sitt till i liksom formationen. Alltså att, men kapaciteten finns ju kvar hos de andra, så det som har varit Modos utmaning är ju att nu komplettera, vilket man har gjort.
Ja, de har ju värvat, nu har vi inte lärt oss uttala den här riktigt än. Om än jag tyckte vår kollega Kajsa gjorde det väldigt bra, så har inte jag gått igenom alla uttal här. Så ni får ha en liten brasklapp för att de inte stämmer helt än. Men de har ju alltså tagit in Nikolaj Jerisejevs, tror jag att man ska uttala det. Sen får vi se om det stämmer. Men,
uttalet det, eller att han kommer?
Ja, han kommer. Det är vi ganska säkra på. Han har inte dykt upp än, så vitt jag vet i och för sig. Men det här är ju ett spetsnyförvärv som jag har fått höra in i rapporterna. Jag har ringt runt lite, Fredrik, och hört runt om den här killen med diverse Rysslands experter. Och även läst någon kille, Mons, som hade ett väldigt bra utlägg där, som var duktig på rysk hockey. Vill du höra lite grann om honom, det som sägs om honom?
Kör på!
Han spelade ju Dynamo Riga och spelade ju där tillsammans med Hunter Shinkaruk som ju har gått till HV71. Han var ju otroligt viktig för deras offensiva spel, och egentligen kan man säga rent krasst att när Jelisejevs gick sönder i Riga så tappade de väldigt mycket av sitt offensiva spel, och det här är ju en målskytt, jag menar 13 mål och 20 poäng på 29 matcher i KHL. Det är ju väldigt starka papper i en liga som ju rankas bra mycket högre än SHL just nu i världen. Dessutom bra direktskott, rightare, passar bra tillsammans med, han är ju klippt och skuren för att spela med Woods och Vigneault såklart, det kan ju en blind se. Men just det där att han var så pass viktig för Rigas offensiv, när han blev skadad så tappar de verkligen, och det blev kännbart att han var borta. Det tycker jag säger ganska mycket. Sen gjorde han ju mål för Lettland i OS, och det här är ju en late bloomer som nu när han är 27 år börjar komma och leverera på toppnivå.
Ja, alltså jag tycker också att det låter bra utifrån vad de som jag, eller det man hör. För så här, jag ska också vara glädjedödan direkt. Det är lika bra jag rycker det plåstret och säger att det är väldigt sällan, långt ifrån alltid, som nyförvärv den här tiden på året blir liksom hand i hand skulle bli perfekt. Sen kan det se bra ut, och jag förstår att det lockar folk att liksom spekulera nu och man gör bedömningar och så. Jag vill se lite av dem, jag vill se, för det är så här, skickligheten, jag är helt övertygad om att den finns där och i flera av de här som man nu har trillat in i Hockeyallsvenskan, men det ska också anpassas till ett spelsätt, till ett socialt sätt att leva på. Rent generellt så är min erfarenhet att spelare från österifrån har varit svårare att akklimatisera till svensk hockey. Och även till spel, det kanske kan vara mitt fel då i lag där jag har varit tränare, men man har fått jobba lite annorlunda, och de där kontrasterna kolliderar, de här ytterligheterna ibland, så att det som du pratar om, som du får källor på, är ju jättespännande. Och jag tror faktiskt också att just Modos Nikolajs där i förnamn, jag håller med dit, ser bra ut, och jag tror att jag menar, han är ju bra nu så att säga, bra under OS också, så att det är spännande namn.
Och det är väl ingen tvivel från dig heller att han ska spela med numera poängligledande Woods och Vigneault.
Absolut, och det är ju en sån spelare som behöver ha den positionen. Så där har du också liksom, där är det inte ett blankt papper, vad kan vi göra med den här, utan han är hyfsat väl scoutad, man vet var han ska in någonstans. Och då är det bara att man ska hitta den kemin naturligtvis dem emellan, och det är blir ju spännande att se ganska omgående tycker jag så fort han ansluter och är i spel.
Och det här leder ju oss in till ditt arbete under onsdagskvällen. Du såg Södertälje mot HV71 och jag var ju inte på plats. Så du får ju berätta lite grann för lyssnarna vad du såg där.
Jag ska inte bli allt för långrandig. Jag tycker att det, i slutändan, om jag börjar med det, så kokas det ner till att det är serieledarna som fullständigt pulveriserar lag nummer 13 med en 7-3-seger. Men det bör tilläggas att jag var, om jag börjar med Södertälje, så var jag positivt överraskad över den frenesi man hade inledningsvis, första 40 minuterna åtminstone. Jag tyckte man spelade mycket mer aggressivt och fysiskt när tillfället gavs. Det fanns en större passion tycker jag i deras uppträdande än senast vi gjorde dem, och det har ju hänt saker, spelare har kommit, spelare har gått, man har gjort nytt på tränarpositionerna, och det var uppenbart att det liksom hade gett en effekt tyckte jag igår. Man spelar också mycket mer tillknäpp, mycket mer samlat, det som vi pratade om en hel del under hösten, att Södertälje var lite naiva i sitt sätt, man var försökte spela en liksom högintensiv hockey över hela banan, vilket man inte hade manskap till. Det tycker jag att man har gått ifrån nu, och det får jag också bekräftat när jag pratar med Pelle Holmberg, nya tränaren i Södertälje. Så att mer förstånd, mer ligga på rätt sida, mer samlat. Ett HV71 som första halvan av matchen ska jag säga tycker jag var lite så där som det kan bli när serieledarna åker och möter lag 13. Man är lite, någonstans vilar en insikt om att det här kommer att lösa sig, vilket får till följd att man är lite slarvigare i det mesta, man är lite sämre i flytta puck, det blir inte det här på instinkt riktigt. Sen står det ju 2-2 och sen är det Anderberg som drar på sig en tvåa, han bjäbbar lite grann för ytterligare en tvåa. På den 4 minuten så kommer 2-3, 2-4 i powerplay, och på något sätt så tyckte jag luften gick ur Södertälje. Jag såg ett HV71 där man plötsligt liksom sken som solar i båset igen, och då bara öste man på. Så att det är summeringen. Södertälje tycker jag gör det bättre. HV71 understryker det faktum att man leder serien.
Och här finns det ju några grejer som vi måste ta upp. Det första är ju, vi ska prata om HVs värvningar såklart. Men 7 raka 3-poängare. Och du såg ju också matchen mot Karlskoga i lördags, där det var 1-3 och ett Karlskoga som jag har varit otroligt bra på slutet. Där fick ju faktiskt HV71 Karlskoga se lite små ut för första gången på ganska länge.
Ja, och det är ett styrkebesked på så många sätt. Vi har ju varken, tror jag, på Seymour eller här när vi har snackat, har vi liksom höjt massa varningens finger för HV71. Det ser ju ovanligt bra ut för ett och samma lag. Nu har jag varit utomlands några år, så jag har inte följt hockeyallsvenskan på det sättet som ni har gjort. Men i mitt perspektiv så är det sällan man ser ett lag vara så pass solida och stabila över tid som HV71 har varit. Och jag tycker också att man varvar upp lite nu. Sen är det ju ändå så att vi har sett, och det är väl bara bra, och det kanske är vi som driver det dit, men vi har ju sett lag som Modo när de slog HV hemma till exempel, kom under skinnet, kom åt svagheterna i HV. Vi såg Björklöven under hösten göra det. Vi har sett Kristianstad slå HV, så att det är absolut möjligt att göra det. Och det som är i mina funderingar är ju, vad händer när man går in i ett slutspel? Det börjar liksom för mig utkristallisera sig vilka lag det är som kommer vara med längre fram i det. Och då är frågan, kan man liksom peta i en växel till? Vad kan eventuella nyförvärv göra i det här? Men slutsatsen är att HV71 lever upp till det som vi förväntar oss av dem.
Och dessutom, jag menar, Tommy Samuelsson och Stillman måste ju känna sig som alltså kursledare för Dala ishockeyläger på träningarna snart. Jag menar, det är ju, vad är de, 16-17 forwards och 10-12 backar eller någonting om de ska ha med alla. Det börjar ju snart vara, ja, men som att driva en förskola i Jönköping i Husqvarnagården.
Det blir så här på sommarhockeyskolan, man har 4 burar på träningarna, 4 stationer. Man kan se Tyler Wessel och Mattsson där stå liksom och åka runt en pilon. Nej då, jag tror precis att det, vi hade ett bra snack med, för övrigt är ju de alltid tillgängliga, HVs tränartrojka. Och det känns lite som, jag kan se på två sätt. Man ser Tommy och Fredrik, det är liksom lite äldre, erfarna, mindre pojkar herrar. Men, och sen däremellan så är Tobias Termell som, det ser ut som två fångvaktare som är ute tycker jag med någon som liksom är på någon anstalt. För han är, Termell har ju alltid haft, även som spelare, någon glimt i ögat och det, han är full i fan. Men när vi pratade med dem före matchen mot Södertälje så är ju de själva inne på det faktum att det kommer in folk, det har de varit förberedda på hela säsongen, det ökar trycket i gruppen, du har spelare som just nu kanske ligger och wobblar lite grann, hur mycket ska jag spela, får jag vara i PP, ska jag vara i en andra, en tredje, som nu får eld i baken. Hanterar man det rätt så kommer det öka trycket på träningarna, det kommer göra HV71 bättre, men det förutsätter också att liksom saker och ting faller på sin plats. Så att jag säger inte att det är friktionsfritt i HV, för det är det inte någonstans. Det är en trupp liksom, det pågår saker hela tiden.
Miles Powell har ju kommit in 11 poäng på 7 matcher och fått igång powerplay egentligen, och även fått igång Fredrik Forsberg där. Nu spelar de igår, då spelar ju Törnegren med Powell och Fredrik Forsberg. Det känns väl som en plats som är ganska gjuten för Tyler Keller.
Och där ska jag bara tillägga en grej. Vi hade ju en sån här intervju med Fredrik Forsberg före, jag vet inte vad det heter, när man, det kan ju du på tv-språk liksom själva den där, var det profil kanske?
Ja, matchen profil. Ja, och då, en synk.
En synk. Ja, jag fortfarande ligger efter i tv-språket. Men då, hur som helst, så sa Fredrik Forsberg att det var kul att spela med Davidsson. Och så skulle vi liksom summera upp det där när vi landade i studion. Så då sa jag någonting om det. Och sen spelar han ju inte alls med Davidsson. Så nej, där kände jag mig lite dum. Så att jag vet inte, jag tror att man har också känt sig för lite grann, dels med det man har haft, men också i tankar för det som komma skall. Så jobbar man som tränare, man har liksom alternativa lösningar. Vi säger att den här ska in där, vad skulle ske där? Så att jag tror att där har de en ganska intressant utmaning just nu i HV71 att fundera, hur placerar vi de här nya filurerna som kommer in?
Och hur hade du placerat dem då? För det tror jag väldigt många är intresserade av. Om vi börjar med Tyler Keller, vi ska prata mer om honom alldeles strax, eller vi kan väl ta det nu. Det känns ju som en väldigt, väldigt, väldigt intressant värvning i Hockeyallsvenskan. Jag menar, det här är en kille som var etta och trea i Oskarshamns poängliga i fjol och i förfjol. Och har ju ändå på något sätt charmat SHL med sin speed, med sitt målkreativitet och poängskapande. Och få in honom tillsammans. Jag tror ju att han ska spela med Powell och Forsberg.
Det tror jag inte är någon dum idé alls. Jag, om jag ska vara försiktig med att liksom sätta namn, jag kan beskriva det så här. För det första ska jag säga att Tyler Kelleher var... Jag var i Schweiz förra säsongen och jobbade, och där var hans namn stort. Han har varit duktig i Tyskland förut, och man hade väl upptäckt honom i Tyskland och sett att wow, han är bra, han hamnar i Sverige. Och sen när han inte fick fullt så mycket förtroende i Oskarshamn, trots det gjorde han det bra. Och så var det liksom positionen att han längre ner i ett SHL-lag. Så vi ville ha honom till Schweiz. Jag vet att min GM där var ju så djupt fascinerad över skickligheten hos Keller. Och vi kollade upp honom och möjligheterna. Men det var liksom inte... Det blev aldrig aktuellt. Men jag vill påstå att Tyler Keller har alla de egenskaperna som gör dig framgångsrik i Hockeyallsvenskan. För den skiljer sig åt. Det är lite mer öppet. Det är inte lika kontrollerat och strikt. Det fysiska spelet blir inte lika kraftfullt i Hockeyallsvenskan, även om det smäller titt som tätt. Men det här är liksom tunga, täta som är i SHL, det ser inte jag riktigt i Hockeyallsvenskan. Och det gör att jag tror hårt på Keller i HV71.
Ja, och han har haft ganska sparsamt med speltid i Rögle den här säsongen. Så det har väl känts som ett namn som, det ska väl sägas också, jag vet inte. Men jag skulle gissa att även Modo har varit och huggit ganska ordentligt på Keller, vilket gör ju också att det blir ett statement från HV71 som är enligt rapporterna, som jag fick höra när jag ringde runt tisdag morgon på min morgonpromenad med Woven, var att pengakassan i HV71, den... pengapungen är bottenlös i princip, att det finns hur mycket som helst att handla för. Och det blev väl helt enkelt det att de kunde betala det som Rögle ville ha för Keller, vilket kanske inte Modo kunde. Och sen valde han väl säkert med omsorg också Keller. Men där är vi helt överens, men Keller tror vi stenhårt på.
Och då adderar jag bara att det är ju en sån spelare som, och det här är ju lätt att säga, men det gäller alla, men det gör inte det. Du har rollspelare som kan acceptera 10-12 minuter i en fjärde lina, som kan spela boxplay. Keller behöver ha på något sätt lite fritt spelrum. Han behöver ha mycket istid så att han liksom får komma in i matcherna på ett sätt som gör honom... man får ut mesta möjliga av hans skicklighet. Så att utan att säga att det nödvändigtvis måste vara med Forsberg eller där, så ska han ju vara i en producerande lina högt upp med mycket istid.
Dessutom har vi värvat den här Hunter Shinkarak. Vi lägger också en liten brasklapp för det uttalet än. Vi ska sätta det till på fredag kväll, tänker vi, när ni kanske har lyssnat på det här. Draftades som nummer 24 i draften 2013 av Vancouver. Gjort 13 matcher på 39, 13 poäng på 39 matcher i Riga. Och i fjol ändå 30 poäng på 47 matcher i Kunlun Stars i KL, i det där kinesiska laget. Och tvåa i interna poängligan där. Och men det kanske inte säger jättemycket för Kunlun. Det är inget topplag i KL, för att säga det krasst. 15 NHL-matcher, 6 säsonger i AHL. Jag hade ingen som helst koll på den här killen. Men då ringde jag faktiskt en spelare som hade koll på honom. OS-kungen Lukas Wallmark har ju varit Carolinas organisation. Och han har ju lite koll på honom. Och dessutom mötte honom i KL. Han säger att han tror att det kan ändå vara en toppspelare i den här ligan. OS-kungen levererar rapport.
Han har tid med det också. När han kommer i ett friläge bara, tjena Lars, jag ringer
dig. Det är det nya från det is, eller vi kör den här värmningsintervjun, ja. När vi bollar in till en spelare. Det är det nya.
Scoutar.
Lukas Wallmark, tredje perioden OS. Vad säger du om Hunter Shinkarak?
Nej, men jag säger så här också. Att det är jättebra att du ringer samtal och du får koll. Jag förutsätter också att Johan Hult har en telefon som han har använt. Så att jag vill komma till att det här är genomtänkta nyförvärv. Och att man har säkert fått väldigt tillräckligt mycket referenser för att man ska våga ta den här typen av spelare. Och jag tycker också att det ser bra ut. Det är liksom inte från... I vissa butiker kan du komma in så en sån här liten korg och så står det så här, nedsatser 70%, 90%.
Kort datum.
Mm, precis, skulle ha ätit den där laxen förra hösten, men den är billig nu. Utan HV har ju möjlighet att liksom köpa det ordinarie vår- och sommarsortimentet. Och det tror jag man har gjort i det här fallet, och därför så är det kvalitet på det.
Ja, och tredje nyförvärvet till HV71, Oliver Boom då, har ju inte alls, han har haft det ganska kämpigt i Timrå, får man väl vara ärlig och säga. Men det är ju en spelare som han har vunnit SM-guld med Växjö så sent som 2018. Och du har ju haft Oliver Boom.
Ja, på lån ett antal matcher, det är för många år sedan. Jag vill tillägga på Boom, jag tror inte heller att han har liksom en resa framför sig som är jättefräck, om jag pratar liksom år på år på år. Men han har meriter, han har varit med, han har 400 plus SHL-matcher, du pratar om guld han har vunnit, och det är en väldigt sympatisk kille som jag tror accepterar den här situationen. Att komma till HV71 som går hårt för att ta steget tillbaka upp, det är ett trevligt uppdrag att ta sig an. Och jag tycker också att han har liksom vissa tendenser. Han är rejäl i sitt spel, han har torp-tendenser. Han kan säkert vara en influencer, om jag använder det slarviga begreppet, i ett HV71 som ändå är i Hockeyallsvenskan. Han kommer från SHL. Så att, jag tror inte att han kommer gå in och avgöra matcher. Han kommer inte ösa in poäng på något sätt, men han kommer vara diger.
Tuff och rejäl i boxplay, ja, typ.
Och det ska man heller inte... Ja, det som blir ögonfallande när man värvar så här års, det noterar jag. Och jag säger inte att det är okunnighet, jag säger bara att jag förstår att det är mer kittlande att prata om hur många mål någon har gjort och fräcka, om man letar fram klipp och sådär. Men att det som sker i det tysta lite grann, det är lite mer lågmälda, rejäla, det kan vara väl så viktigt när man går in i en slutspelstrid.
Jag tänker på den här traden som Frölunda och Timrå gjorde för något år sedan, när de tog David Prins från Timrå och Frölunda och skickade Filip Westerlund som gick till Timrå, som ju har varit en talang i många år. Och då höjde man lite på ögonbryn, de släpper liksom en blivande duktig back mot David Prins, som kanske kände som att han, som du sa, att det är kort datum kvar på hans karriär. Men det följer ju väldigt väl ut, och David Prins var ju väldigt viktig i det finalspelet som Frölunda spelar. Så det finns ju sådana kopplingar till att göra sådana värvningar.
Verkligen, och det som är det där pusslet med att bygga ett lag, hur man liksom sätter samman, och när man då upptäcker under en säsong, för sköter man sitt jobb, att vara sportchef är inte att jobba hårt under vår och sommar och sen bara lutar man sig tillbaks, utan hockeyn har ju gått till en tendens att det där är konstant i rörelse hur truppen ser ut. Och kan du då trada eller du säljer någon och köper något nytt, så är det ju sällan du det är inte liksom inte alltid du säljer en sak så ska du köpa något liknande för att lite bättre, utan ibland möblerar du ju om i truppen. Och det du pratar om Prins till exempel där, det var ju en sån sak som kanske inte alla, vad ska han dit och göra? Men ofta, och det ska vi ha respekt för, de här lite äldre spelarna, de har en annan, de har en förmåga att bidra på ett sätt som är annat än det liksom uppenbara. Och därför så känns det rätt.
Jag noterade också en väldigt spännande sak när jag igår kväll satt hemma på hemmakontoret och gick igenom vad jag ska prata om i den här podden. Det är ju det, om vi håller oss till den här matchen mellan Södertälje och HV71. Det kommer ju en väldigt spännande tid för Södertälje nu. Jag gick igenom spelarschemat och det är alltså nu från och med tisdag nästa vecka så möter Södertälje Vita Hästen för första gången nu på tisdag. Och då ska jag säga det att man ligger alltså 3 poäng mellan varandra i tabellen där Södertälje ligger på 13:e plats och just under för att spela negativt kval. Vita Hästen ligger just ovan för att undvika då negativt kval. De har inte mötts än och möts nu 3 matcher i rad. Tisdag, fredag, söndag. Och det fjärde mötet sen inom 2 veckor till kommer då det fjärde mötet. Så det blir i princip nu en slutspelsserie, en överlevnadsserie mellan Södertälje och Vita Hästen som ju i princip kommer att avgöra vilket lag som kommer att spela negativt kval.
Låt mig säga så här, det är ju fullständig idioti och galet å ena sidan. Det är ju inte så det ska vara, det här har vi ju pratat om flera gånger och det tåls att sägas igen.
Och det kommer att rättas till nästa
absolut,
säsong.
Absolut, och det är väl så bra. Men som det ser ut nu, det är galet. Å andra sidan så är det ju en kittlande serie som plötsligt blir väldigt intressant att följa. Och vad den faktiskt gör, och det är ju som du säger på, det blir ju, man pratar ibland om 6-poängsmatcher och vi har ju kvar att möta som normalt år med ett upplägg som är det vi är mer vana vid, så tänker man sådär. Vi har ju dem där med 4 matcher kvar, den kan bli viktig. Nu möts man 4 gånger. Det kommer ju vända upp och ner på hela den situationen. Så att snacka om att det är det man går in för. Och de signalerna fick ju jag från Södertälje lägret igår också. Att de är ju inte dummare än att de har räknat ut att det kommer att ha betydelse.
Nej, och det kommer ju... Ja, men jag skulle vilja vara så krass att säga att de här 4 matcherna mellan Södertälje och Vita Hästen, de avgör vilka som möter Troja i det negativa kvalet, för där räknar jag in Troja. När jag väl då såg det här så började jag ju gå igenom vad har lagen kvar att möta i den tiden på säsongen, Fredrik. Det är ju liksom under 10 matcher för många lag kvar att spela.
Verkligen.
Och Vita Hästen, alltså förutom de här 4 matcherna mot Södertälje, så avslutar de 5 sista matcherna. Så har de Löven, Karlskoga, Kristianstad. Nu ska vi prata om Kristianstads dalande form senare. Men de har ju en otroligt tuff avslutning förutom de här 4 matcherna. Vilket gör att Vita Hästen ska de undvika det där negativa kvalet. Nu förstår jag varför de inte släppte Marenis och company. För det hade ju varit väldigt ödesdigert, känns det ju som.
Jag hade ett samtal med Tony Sabel under resan ner till Stockholm igår. Och alltså jag vet att han uppfattar det nu som att man har slitit hårt på sina gubbar. Man har haft lite så, ja, men under säsongsskador, sjukdomar, man har inte den bredaste truppen. Man har fått jobbat kopiöst hårt för att liksom prestera och vara med i racet. Så att de behövde folk in, kropp och knopp. Alltså, nu har man plockat 2 och man behöver fylla på för att kunna ge sig själva en möjlighet. För det kommer vara ett väldigt race det här.
Ja, de har ju till och med fått spela Jesper Samuelsson som back under långa stunder Vita Hästen. Och bara för att flika in då där, då kollar du upp vad Tingsryd har för 7 matcher som kommer, för de har ju också bara ett gäng matcher kvar. De ligger ju just nu på Ingemansland där säsongen är slut i mitten på mars helt enkelt. Tingsryd har 7 kommande matcherna. HV, Löven, Modo, Västerås, Karlskoga, Kristianstad. Och det är ju alla topp 5-lag. Och det låter ju problematiskt för Tingsryd.
Det är en extrem utmaning. Sen ska jag säga, Tingsryd upplever jag ändå som... Det blåser inte så mycket, det är inte stormande, det är inte så kaotiskt. Och det kan vara en viktig del att bära med sig när man ska in och spela den där typen av matcher. Men jag medger ju att det jag ser på papper är ohyggligt tufft.
Och tror jag har kvar 2 matcher... kvar att spela den här grundserien som inte mot lag topp 7, vilket också är lite prekärt läge i Troja. Så tufft läge, och i princip en helt match, avgörande matchserie som kommer nu då mellan Södertälje och Vita Hästen kommande. Så det spär på nervositeten i Norrköping och Södertälje. De tycker inte jättemycket om varandra heller, de där två lagen.
Nej, det är ju lagomt avstånd för att åka och mucka med varandra också på något sätt. Jag ska med stort intresse följa det där. Jag tycker att det är väl egentligen bara, om jag ska vara hård, Troja som jag tycker inte har hittat upp på en tillräckligt hög nivå. Men jag ska inte uttala mig än. Det ska spelas om det. Men jag vidhåller och håller med dig. Södertälje, Vita Hästen kommer vara nyckelmatcher utan tvekan.
Vi glider vidare till, vi utgår från matcherna som var i onsdags här lite grann som ni märker. Och jag såg också lite grann av Kristianstad mot Mora, där ju Mora vinner med 5-2 på bortaplan mot Kristianstad. Och jag tänkte vi tar det första, det är ju det att Kristianstad nu börjar det skaka i väggarna där nere. Jag har ju försökt sälja in det här att nu kommer raset här hela säsongen. Du har försökt sitta lugn i båten som Robert Gustafsson är snart nappade och känner det att sitta där och oroa dig, Lars. Men jag ser ingenting som brinner.
Jag förstår ju din vad du vill komma. Nu är det över, nu är det förbi. De åker ur, de rasar kapital. Nej då, jag tror inte att det är det du är ute efter, men att det skulle liksom vara slut. Jag ser också tendenser. Jag tycker inte att man är inte lika heta, man är inte lika inspirerad av någonting. Men glöm för all del inte att man har en av ligans bästa målvakter, Fredrik Dickov, som har varit borta med det danska landslaget på OS, som har haft stort inflytande över Kristianstads prestationer. Det får vi inte glömma.
Det oroväckande där är ju att Kristianstad släpper in 5 mål från Mora. Ett Mora utan Daniel Ljunggren, ska vi säga. Han är skadad.
Isak Rosén också skadad, som kom in och var bra. Så att Mora är brandskattade.
Ja, han var jättebra, lånet från Leksand. Han spelade första matchen där och han fick en fraktur, va?
Jag förstod det som om det var mot Modo här nyligen, senast kanske till och med blir det, där han på något sätt blockat skott med handen, så att det är något som är trasigt, och det var åtminstone 4 veckor var det jag hörde med gips, så att det kunde bli en operation. Och det, Isak Rosén tycker jag är spännande. Det var ju en JVM-kille som tillhör Leksand och skulle komma till Mora och tillföra, och gjorde det. Så att, och sen Ljunggren som du säger. Så att, och jag fick signaler från den här matchen att den var lite halv trött. Det var ingen större hockeymatch, men att Mora ändå hanterade den bättre.
Ja, men att Mora gör 5 mål på 15 skott, det är ju klara siffror. Det är ju alltså var tredje skott som går in i mål. Olof Lindbom, som jag har stått allting sedan Dickov drog iväg, han har också gjort en väldigt bra säsong. Nu hade han väl en tyngre kväll den här kvällen. Men på de 7 senaste matcherna sedan Dickov drog på OS så har Kristianstad tagit 0 poäng i 6 av dem. Det låter lite alarmerande, tycker jag. Sen upplevde jag det som slarvigt i Kristianstad. Jag upplevde det som att de bjöd på väldigt mycket öppna lägen, samtidigt som den här frenesin som vi har skärmats av under hela säsongen, den såg vi inte mycket av. Och du var ju också där i fredags på studiebesök där du och Harald var. Ni hade ju en hel dag i Kristianstad. Då vet ju att ni tränare har en förbläss för att gå och se värmningar, vilket det går över mitt förstånd hur man vill se hockeyträningar på ledig tid ibland.
Det är så fint.
Är det verkligen det?
Promenera. Ja, tänk vår solen skiner över Skåne. Jag får gå med Harald Lyckner. Det är ju liksom Hammarö stolthet, vandra genom ett morgon disigt trots vår värme. Men alltså så här, för att prata Kristianstad och konkludera min uppfattning om dem. De har gjort det överraskande bra, men det är också, de har förtjänat den position de har. Jag tror inte att man ska räkna bort dem när det spetsar till sig lite. Att de har en sämre period som inte är en match eller två, utan lite längre. Det är kanske inte jättealarmerande, även om vi vill ta i så vi spricker ibland. Jag tänker så här, att det som har blivit vardag även för dem kommer att vara mer inspirerande när det väl är dags för ett slutspel. Så att de behöver få ordning på vissa saker och ting. Absolut, de behöver omformatera sig lite grann. Krupic försvann. Man behöver få fortsatt liksom tryck på deras importer. Och man behöver få tillbaka Dickov. Även om Lindbom tycker jag är en duktig målvakt, så tror jag att de är bättre när de har varandra att tävla med.
Ja, sen lät det ju fredags när ni var där nere i intervju med Gat, eftersom att de gjorde sig redo att presentera Sidney Crosby eller någonting. Och när fönstret stängdes, så nu har de ju värvat in Oskar Tellström som har lånat in från Luleå, som är ju en supertalang som var i Vännäs i Hockeyettan innan och gjorde det väldigt bra. Och Måns Hansson som var i Kristianstad tidigare, som sen har varit, heter det Cell Amse? Säger man Cell Amse i Österrike?
Han var på skidresa.
Skidresa, en långvarig sån. Han var ju det var en lång afterski. Sen har han ju faktiskt varit utanför laget, tror jag. Så det är inte liksom, det har ju inte smullit några jättebomber i presentationen av nyförvärv i Kristianstad. Det kan man ju lugnt sagt säga.
Jag tror inte heller att Kristianstad har kanske de största ekonomiska musklerna, och även om man nu har gjort en fin säsong, så finns det kanske mer plats, alltså klubbar som attraherar lite lättare kring nyförvärven. Men Gat sa också innan den matchen, när vi hade en stund tillsammans med tränaren när man sitter och surrar lite, att han hade fått ett nej, ett sent nej. Det här var väl dagarna innan så att säga fönstret stängde. Det var på fredag.
Från Leon Draisaitl.
Ja, det är möjligt att Dryan där ville, nej, det blir inget den här gången. Nej, men att man hade någonting som kändes väldigt rätt för dem. Så det kan ju ha varit svårt att hitta någonting, och man kanske heller inte vill chansa. Det ska man ju ha respekt för, att de här klubbarna som har lite mindre av resurser behöver också förvalta det. För det blir ju också en hysteri som är säkert underhållande att följa, men som jag inte tror är helt hälsosam egentligen. Det är lite Black Friday över det. Folk går liksom bananas om man ska handla och köpa. Och dels använder man pengar som man kanske inte riktigt har, eller pengar som man borde lägga på framtiden. Men också att det är en marknad som gör att det man tar är ju inte givna tillgångar. Så att Kristianstad kanske litar på sin karaktär i gruppen, sin moral och det de har. Och jag tror inte att man ska säga att de kommer vara någon strykpojkar i ett slutspel. Absolut inte.
Alla lag har ju en dipp dessutom. Jag menar, det är ju onaturligt att spela 52 omgångar och inte ha en dipp, vilket Kristianstad ändå, de hade väl en dipp i för sig i december där någonstans, men förutom det har de ju varit ganska skonade från att ha såna här dippar, och det är väl bra att ha den nu för att kanske träna extra hårt eller någonting och komma till ett slutspel taggade till tänderna, för de har ju visat att de kan slå alla topplagen, även om det är några av lagen topp 6 som de har haft lite bekymmer med.
Jo, men det är väl också naturligt. Men du är ju inne på det där, och det man preppar för då ett slutspel, där blir det också lite annorlunda. Och det jag såg som heter Kristianstads fördel, tyckte jag, mot HV71, det var en väldigt tät match. HV71 hanterar den som serieledare, tycker jag, med att liksom hantera 60 minuter bra. Man stod emot, man gick inte i fällan. Sen är det minsta möjliga marginal man vinner med, och det jag tycker att Kristianstad hade där var den attityden. De hade hög intensitet i sitt spel. Det är liksom tryck i grejerna, och de här som vi har pratat om förut, Malte Sjögren, Herman Hansson, av en skada där. Men jag tycker att de har den här förmågan att köra, och den såg jag där. Så att även om de inte har vunnit så mycket matcher, så har de inte lagt sig platt på något sätt, utan då behöver vi hitta tillbaka till att plocka poäng och vinna, för det behöver man också bära med sig. Men det råder inga tvivel, de har kapacitet att göra det bra.
Och Mora har ju också förlängt med Måns Karlsson där, viktiga forwarden som fick spela center i den här matchen under stunden, med tanke på Daniel Ljunggrens frånvaro. Och de sålde inte Lukas Wernblom, det gick inte på mitt tips, så det var kanske tur det för min allmänna välkomnad i Mora.
Du såg ju vad som hände när de väl möttes där. Var väl han i Mora, så var han ju framgångsrik och öste in poäng, så jag tror inte de släpper han. Men Mora tycker jag också är ett av de här lagen, jag tror vi nämnt det förut, AIK och Mora som kommer smygande lite grann och har en gryende form. Och som har varit konsekventa, tycker jag, i sitt sätt, och både Blomqvist i AIK och Hedberg med sina kollegor i respektive lag har liksom matat, nött, tränat, tjatat, och jag tror att det kommer att betala sig. Så att det är alltid olustigt, och speciellt med det upplägget som är när man väljer motstånd, som det kommer att bli i slutspelet, så bara kraften du sänder till dina motståndare genom att välja ett lag kommer vara stor inspiration för de här lagen att gå in med. Så att jag tycker att de är spännande att följa upp lite när det går mot ett slutspel.
Mora AIK är faktiskt bara inom situationstecken 6 och 7 poäng efter Kristianstad som ligger femma. Västerås är däremellan, men de har ju spelat 4 av 5 matcher mindre än både Mora och, eller framförallt Mora. Så men det är tajter. Det är 3 poäng mellan Västerås och Mora. Det är liksom det här strecket som vi kände att topp 6 var klart. Det skulle jag definitivt säga att det inte är nu. Och då har det med andra ord aldrig varit det. Men det är ju, nu är det ju en streckstrid där om vilka som kan undvika åttondelsfinalen. Jag menar, för Västerås del vore det ju en jättemissräkning om de skulle vara tvungna att spela en åttondelsfinal i år.
Verkligen. Sen tror jag, det här vet jag också av erfarenhet som tränare, att när man går in i det där får du spela en sån här åttondel och går bra där, så flyger du in i en kvartsfinal. Och så kan man hålla på och vrida, ja, men det är bättre att vila några dagar och kunna ta lite ledigt, och så ska man vara redo i en kvart. Du kan se det, och det kommer lagen att göra. Man ser det utifrån vad som är mest passande för just mitt lag. Men jag säger det igen, de lagen som tar sig vidare från då, vad blir det, plats 7, 8, 9, 10 in i en kvartsfinal, kommer ju bära med sig en känsla av att nu är vi på gång, nu jävlar har vi liksom slagit oss in här. Och det, den, man ska inte underskatta den faktorn.
Vi kommer till Västerås, ska vi prata om snart. Men jag vill prata om Karlskoga först. De slog i Troja i onsdags med 4-2. Gjorde det utan Henrik Björklund. Det var alltså, det är ganska tunga skador som har varit den här veckan. Karlskoga utan Björklund, Mora utan Daniel Ljunggren, ett Västerås utan Mikael Frycklund. Så det har varit ganska tunga spelare som har varit borta i många av de här topp 6-lagen.
Man går till attack på poängliga ledarna. Det är någonting som sker.
Det är någon där bakom som har någon räv med i spelet här kanske. Jag hade ju tippat Daniel Ljunggren som poängliga ledare. Så det känns ju dåligt för mitt tips att han inte spelar nu.
Ja, då halkar du ju efter. Jag vet inte vad, ja,
som
jag
som vanligt. Det är mitt liv. Halka efter. Men Karlskoga alltså utan Henrik Björklund. Räknat utifrån den 1 december har Karlskoga tagit 46 av 60 poäng. Du sa ju för en vecka sedan att hade det varit match nu om vem som skulle gå upp, så trodde du att Karlskoga skulle gå upp. Och det, ja, sa du före podden, men det var innan matchen mot HV skulle jag säga. Men Karlskoga är ruggigt starkare.
Verkligen, och det har de varit över tid. Sen är det där, när du får de där svårare proven som det är att åka till Jönköping och möta HV, där räckte man inte till. Av det jag såg där så tyckte jag att HV71 var ju bra. Sen tycker jag inte att BIK riktigt kom upp. Man tog en del utvisningar som man varit hårt liksom drabbade av. Så att Karlskoga kan bättre än sådär. Det tycker jag. Men de behöver ha alla sina med. Och sen när man nu har petat in Roa, var det så han?
Marc-André Roa från Kanada. Henrik Björklund, det lät inte som att han har någon större fara. Han hade undersökt, så det lät som att han kom spela inom närtid, och det var ju väldigt viktigt besked för Karlskoga. Han ska göra någon ytterligare undersökning, men det lät inte som att det är någon fara för säsongen i alla fall. Ska ju säga det att
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Det här Karlskoga, Marc-André Roa, han har ju spelat i Bratislava Capitals med Tor Immo, som jag har ett förflutet i Karlskoga. Och ni har säkert hört den där otroligt hemska historien om vad som hände med Bratislava Capitals. Men bara för en kort summering, så var det ju så att en av deras stjärnförvärv fick en av deras stjärnspelare fick hjärtstopp under en match. Och väldigt tragiskt så gick han bort. Det här föranledde att deras vicepresident beslutade att han tog sitt liv. Och det är en otroligt tragisk händelse. Det här gjorde att Bratislava Capitals avslutade deras säsong. Alltså laget upphörde att existera för säsongen. Så alla fick ju leta nya kontrakt och leta sig vidare i sina karriärer. En otroligt tragisk historia. Där ju både Tori Mål, den här Marc-André Roa, då var inblandade. Men i det laget i Bratislava Capitals, om vi ska gå till de positivare, så var ju Roa poängkung och spelade med Torimo som sagt. Och får väldigt goda vitsord att det här är en poängstark spelare som kan hjälpa Karlskoga i offensiven. Tar ju också över Tor Immos nummer 21 i Karlskoga från i fjol, vilket är ju lite lustigt. Dessutom så frågade jag Tor Immo vad det är för kille. Och Tor Immo säger det att det här är en otroligt bra kille på sidan av isen. Han sa det, han är som klippt och skuren för Karlskoga auran. Så han ska dit och köra EPA-traktor och ha det härligt på stan och tycka illa om allt och alla och gå in och få gå i daggens skola då helt enkelt. Men det låter ju lovande att de har både fått en producerande spelare framåt och en kille som uppenbarligen har väldigt goda vitsord om personen utanför isen.
Definitivt spännande, och jag tror att Karlskoga, så den där extra gubben in som ändå har ett bra record och har något spännande. Det blir intressant att se, men om jag undviker det spekulativa så ser vi ju det återigen. Vi pratar med Björklund, inte allvarligt skadad men borta. De är känsliga naturligtvis på om toppspelare försvinner undan, och när man går in sen i slutspelet när matcherna är så tätt på det ökade fysiska spelet, så behöver man ha den här typen av spelare som och den här tror jag sett på förhand. Jättespännande att se, vi ska se när han ansluter och vad han har att komma med. Det man ska komma ihåg tycker jag också när vi pratar alla de här nyförvärven är det är lite så här motsägelsefullt. Jag vet att man pratar om som tränare och sportchef, man behöver hela säsongen, man kliver på is tidigt i augusti, man ska jobba in ett spel. Sen tänker man, släpper man den tanken lite grann när man i mitten av februari och innan de är spelklara, så innan det går mot slutet av februari i vissa fall, så ska man på kort tid få in en pjäs i en grupp. Och det kan rubba gruppen, det har jag tjatat om förut, alltså så strukturen på den, men också det spelmässiga, att hitta in i alla delar. För det är klart att kommer du från, han har varit i Bratislava, han har varit i Saipa och så ska man in i BIK Karlskoga. Det kommer att vara en tid som normalt liksom, tar du en spelare under hösten så säger man, min erfarenhet är ofta när de kommer in så kan det vara ett par tre matcher som är lite wow, man har inspirationer, det är nytt, det är kul, det är härligt. Sen kommer den där dippen lite grann och det tar längre tid för vissa än för andra att ta sig ur den, så att det är inte så vansinnigt mycket tid kvar. Det finns lag i ligan som har färre än 10 grundseriematcher kvar, några har ytterligare någon. Och sen ska du pang på ett slutspel. Så att det är inte givet någonstans att det blir full succé på det som ramlar in.
Det var också i den matchen mellan Karlskoga och Troja så fick ju Gustav Fransén en smäll. En ganska otäck smäll från Daniel Trucken Karlsson i Troja. Han utgick och fick åka till sjukhus efter den här smällen. Men som jag förstått det så har efter några stygn i ansiktet så verkar han ha klarat sig och kanske till och med undvek en hjärnskakning från den där ganska tuffa smällen. Den finns att se på Simors sociala medier om ni vill se den tacklingen. Men det är ju också lovande, för Gustav Fransén har ju visat sig väldigt viktig. Han har ju dessutom börjat producera och jag tycker att han ser riktigt stark ut i den andra formationen i Karlskoga som blir av väldigt stor vikt när vi går mot slutspel. Att inte bara Henrik Björklund, Lilja och Lindqvist ska dra det där laget när det kommer in i slutspelet.
Fransén har ju varit okej och han har till och med varit bra, men där finns ju någonting mer. Det är ju en sån där spelare som man har pratat om under flera år som har en hög potential. Så att får han varva upp lite grann så för där har du nästa grej. Jag lägger till en massa saker, men jag har min tränare gärna går liksom på högvarv fast jag är tjänstledig från det uppdraget. Men för det är också så här, när slutspel kommer, kvalspel, vare sig det är uppåt eller neråt, så blir det ofta förändringar i alla lag. Det som har varit en liksom topp 5 gubbar som i produktion och leverans, det rubbas ofta, för det finns karaktärer som blir bättre när mycket står på spel. När hockeyn förändras lite grann, det är lite annat liksom struktur på hela spelet och det blir mer fysiskt, det blir mer känsligt, pressen är högre, det är tätare matchande, och det där är något som jag ser fram emot att se i vilka lag, vilka kommer att kliva fram, vilka kommer liksom passera några andra namn internt i lagen av betydelse.
Hela dina radiorörelser, du drar med fingret med en vissling som att det här är glasklar radio.
Ja,
men jag delar vissling, jag gillar dina ljudeffekter i alla fall.
Ja, men sen har jag en tendens, alltså det ser jag själv.
Du har ju slagit sönder 2 studiebord och 10 pennor under den här säsongen.
Jag har ju det.
När du gör med dina gester ska du hacka i bordet av någon anledning.
Jag har ju svårt att... jag vet ju om att jag gör det, att jag fäktas och har med armarna. Sen är jag svårt att se mig själv. Jag tillhör den kategorin människor. Jag är svårt att se mig själv och höra mig själv. Men när man är på tv så är det ju liksom massa skärmar runt omkring. Så det är, ibland är det ofrånkomligt. Men då ser jag hur det viftas. Och du och Kajsa liksom får flytta er från mig för att jag inte ska klappa till er. Men det är ju... Jag har inget ont uppsåt.
Ja, men det är sjukt, Fredrik, att vi är... slutet på februari och jag undrar var for säsongen. Det är liksom 10 matcher kvar av grundserien och snart, jag menar, nu börjar vi prata om slutspelet och stressen börjar komma om hur man ska få ihop reschemat och allting det här kring slutspelet, åttondelsfinaler, stundar, det är 10 om en månad, Fredrik, då är det slut på grundserien. Det är ju helt sjukt hur snabbt det går. Det blir ju varje år, säger man det, hur vansinnigt fort det går. Men nu är vi snart där. Snart är det slutspel.
Som vi har längtat. Det gör ju någonting med allting hos alla som är runt ett hockeylag. Och nu när publiken är tillbaka, så tycker jag det är en sån grej man märkte. Vi var i Umeå när det var tryck. Vi var i Kristianstad i fredags. Södertälje igår. Vi får ju uppleva det som smyger sig tillbaka i arenorna. Och det höjer ju liksom hela värdet på hockeyn. Men det är ju någonting vi har längtat efter och det är någonting vi ser fram emot. Och jag ska också tillägga att jag tror att det är viktigt nu för lagen. Jag har varit med själv i situationer där man har kanske slidat in i ett slutspel. Där man liksom kanske haft ett par, tre, fyra, fem sämre matcher. Och sen ska man kliva in i ett slutspel. Det blir sällan bra. Det handlar ju lite om att växa under säsong. Frågan är när man ska liksom upp på den högsta platån. Är det nu och så bära med det in? Eller är det ett par tre matcher kvar innan? Men det jag är helt övertygad om är att man åtminstone kan inte komma in i ett slutspel med en dålig trend. Det är svårt att bara vända på och säga att det kommer per automatik när slutspelet börjar.
Därav lite bekymmersamt för Västervik då, med tanke på att här får du vika ner dig. Jag brukar ju, det är jag som står för det tråkiga och säger det, att nu är det slut på den här glass och ballongen. Men Västervik, där har det börjat gå troll i grejerna. Nu får du säga vad du vill, men hitta en undanflykt till det här att Västerviks 18 senaste matcher, 3 segrar. Och nu är det bara 5 poäng ner för Västervik till att missa slutspel. Och det är från ett lag som vi ju har hyllat under stora delen av hösten. Bänker har kommit in, Bänker har fortfarande inte gjort mål i Västervik som ju ersätter Miles Powell. Och de har ju problem med både försvarsspelet, de har problem med produktionen. Och det är ett prekärt läge i Västervik som ju möter Västerås här i onsdags. Jag såg inte så jättemycket av den matchen, men... Det är 3 seger på 18 senaste. Det är inte bra, det kan vi då komma överens om.
Låt mig börja med det positiva.
Om du ska
börja med det positiva. Nej, men då säger jag så här. Jag säger så här. Västervik med Gudmundsson, med Georgsson, med den gruppen de har gjort det förr. Det vill säga man vaknar till liv, man hittar en väg ur lite besvärligheter, om det är spelarflykt, om det är förluster. Så det låt mig konstatera att det har hänt förut. Däremot bekräftar jag det du säger. Jag tycker också att Västerviksborna skulle behöva sluta upp lite mer. Man har haft svaga publiksiffror. Man skulle behöva liksom ge en push till gruppen. Och sen har du spelare där som liksom behöver, dels deras nordamerikaner som vi har sett kan vara riktigt bra. De behöver tillbaka upp ett snäpp till. En sån som Viktor Öhman, som jag tycker är en briljant hockeyspelare när han är på humör. Han behöver upp Hagelin. Det finns gott om gossar där som har mer att komma med. Så de är i den situation jag nyss berörde. De kan liksom inte slida in i slutspelet, för då kan det bli kort och koncist över, pang, boom. De måste ta sig i kragen, de måste lyfta sig, de måste få upp sin effektivitet, de måste vara mer liksom rejäla i allting.
Om jag ska vara då den positiva, ta din roll här. Men det är ju, Västervik har ju, jag vet inte hur många år i rad som de har gjort just det. De har tagit den sista slutspelsplatsen flera år. Nu var de ju lite bättre till i fjol, om jag inte minns helt fel, så blev de väl topp 6. Men de har ju en vana att göra just det. Sen gick de till semi i fjol och det finns ju kapacitet för att få ett bra slutspel också. Men jag har ju svårt att se att Västervik som spelar semifinal i den här säsongen. Det ska jag vara ärlig och säga, att det tror jag blir väldigt, väldigt tufft.
Jag går inte emot dig där.
Nej. Västerås då, som ju slog dem med 4-1. Västerås som är ju nu alltså utan Mikael Frycklund, som har en fraktur i ett finger och kommer att bli borta 4 veckor. Det är ju en första center som de tappar. Jimmy Jansson är fortfarande inte tillbaka efter sin operation. William Wikman, nu spelar han mest roligt i helgen här för Västerås, som jag har förstått det. har ju också varit borta sen den där HV-matchen borta. Men Mattias From har gjort ett mål sen den 1 december. Lukas Zetterberg har 9 mållösa matcher och faller i poängligan efter att lägga topp 4 under en lång tid tillsammans med Frycklund. Det är väl det negativa. Det positiva är att Linus Rytter kommer in och står i mål, avlastar JG, vinner en andra raka match som startande målvakt. Och det är på det positiva kontot, och dessutom har man ju då 2 stycken adderingar till laget från KHL som har kommit in. Som ska, där Grebenchikov spelade första matchen redan mot Västervik.
Jag är fascinerad, du sa det namnet rätt bra ändå. Jag har liksom klump i magen om
jag gled över det. Jag försökte att det låter självsäkert när jag sa det.
Det är bra. Jag konstaterar igen, med risk för att tänker de som lyssnar på det, men fan, han sa ju nyss det där. Men det är alltid svårt att akklimatisera den här typen av spelare så här sent på säsongen, men jag förstår ju också varför man gör det, och vad jag fick rapporter så var det ju ändå liksom hyfsat positivt igår, och jag ser att man är fulla av förväntan i och runt Västerås på de här namnen in. Så att det är bra agerat. Har man det utrymmet så skulle man göra det. Sen får vi se vad de kommer att tillföra. Men det som du var inne på från början är Frycklund behöver ju komma tillbaka, så det kommer han att göra. Jimmy Jansson har ju också en...
Det är båda kaptenerna, ska vi säga. Också. Det är ju kaptener och ledare i gruppen. Ja, det är också viktigt.
Ja, en sån som Wikman som vi har hyllat med all rätt, som har varit riktigt bra under säsongen. Så att de har ju liksom interna lösningar som kommer att stärka Västerås. Så jag tycker inte att det är allt för allvarligt, men sen är det ju lite som vi har varit inne på, att Västerås omges av folk som gärna liksom trycker på larmknappen ena dagen och sen är det på liksom SHL-knappen nästa dag. Så att man ska vara lite förståndig när man reagerar kring Västerås, tycker jag. De är med där uppe, de kommer att vara där. De har, vad sa du förut, har de 5 fler spelade matcher, tror jag, än Mora?
5 mindre spelare.
5 mindre, ja. Menar jag. Och det gör ju att även om det ser dramatiskt ut i tabellen, så har man ju potential där att liksom bita ifrån ordentligt. Och, så att jag tycker inte att Västerås... Jag lägger inte allt för mycket tankar och funderingar på att det skulle vara någon kris i Västerås. Men sen behöver man vara mer... Det har jag ju sagt, och det säger jag en gång till. Man behöver vara mer konsekvent i match efter match. Man ska undvika de här fallen man gör lite då och då.
De har ju fått in Svatoslav Grebenchikov, som ju då spelade som sagt mot Västervik. Han gick in direkt i första kedjan, gjorde assist där, och han är ju tänkt att helt enkelt få igång Lukas Zetterberg i den där formationen. Jag tror att tanken är att spela honom, om nu inte de har väljat att fortsätta med Marcus Bergman tillsammans med Frycklund och Zetterberg i slutspel, så tänker jag att Grebenchikov är tilltänkt där. Och scoutingrapporten kring Grebenchikov, samma sak där, när jag pratar om min Rysslandskännare. Jag har en kompis som ser KHL, vilket i sig är ju obegripligt, hur man lägger en massa tid på att sitta och se KHL-matcher. Det känns som att det är...
Du tittar ju på amerikansk fotboll.
Ja, men har ju dock tappat det lite grann. Jag inser att jag lägger mer tid på Hockeyallsvenskan och SHL, för att jag ser det jag jobbar med, för att jag vill vara uppdaterad om det. Så att jag har försökt glida bort från det lite grann. Men Grebenchikov är ju... Han kom in i första kedjan i Amur Chaborovsk, tror jag man säger när man uttalar det. Han hoppade in där vid jul, och efter det så fick ju Amur ett ganska rejält lyft, och där blev han kvar ganska länge. Med sin snabbhet och sin spelförståelse så har han lyft Amur i deras jakt på slutspel, som han ju då uppenbarligen missade. Men 5 raka KHL-säsonger från den här killen. Han kallas för Greba, fick jag höra från Västerås håll. Så
det underlättar ju. Undvikt.
Ja, det underlättar ju, men vi slänger oss ju inte med smeknamn i tv. Men det är ju en kille som ju känns som en värvad spetsvärvning, Grebenchikov, och får väldigt fina lovord, inte minst för sin speed. Jag såg Thomas Pannen sa i VLT, lokaltidningen i Västerås, att han är en mer erfaren version av Marcus Bergman, så det kan ju bara helt enkelt tänka att de ersätter honom rakt av där. Och som tagit in Ilja Arkalov, som är en spelare som man handplockade till Spartak Moskva för att spela mot de ledande kedjorna. En defensivt skicklig spelare som ju, jag tänker, kommer att bli en tredje, fjärde linjespelare i Västerås, som är tilltänkt för att möta de bästa spelarna i de andra lagen. Men där är ju å andra sidan, om då Grebenchikov är snabb, så säger de flesta att Arkalov inte är snabb. Att det kan vara frågetecknet, för i svensk hockey så långsamma spelare går ju sällan väldigt bra i hockeyallsvenskan och SHL.
För det första ska jag säga Ilja Arkalov låter som det skulle kunna vara så. Det säger Rysslands försvarsminister Ilja Arkalov i ett uttalande till TT. Men hur som helst, jag är också inne på att de här två blir spännande att se. Jag tror att det som det handlar om är hur man placerar de här grabbarna och vilket förtroende du får, hur snabbt du kommer in i det och vad du utifrån det kan bidra. Jag skäms inte för ett ögonblick när jag konstaterar att det är svårt att värdera den här typen av spelare. Att vara i en liga som är så pass långt ifrån Sverige och svensk hockey. Jag vet att det finns folk som njuter av KHL, och det är ju det man ser av KHL, eller det jag ser är ju naturligtvis, det finns ju hög skicklighet. Det finns ju många väldigt skickliga spelare i den ligan. Men den är också en bra bit bort från oss, och det är inget jag följer dagligdags. Så att sätta värde på spelare från en liga som går till en annan, det är alltid svårt att ställa liksom lag och spelare, individer mot varandra. Så att, och det här vet ju naturligtvis de om som värvar också, så att jag tror att man sitter på det förståndet själva att okej, det här känns ruskigt spännande. Vi ska in med det, man försöker scouta, det är agenter, man har video, man har tillgång och ser dem. Men det är i den miljön, och sen kommer alla de här andra faktorerna som kan spela in. Så att jag avvaktar även där.
Men Grebenchikov tycker jag, någonting som jag tycker låter positivt är att det här är en spelare som är, han kommer att spela i KHL nästa säsong också, väljer att istället för att håva in pengarna, ta semester med familjen, så väljer han att ändå vilja spela klart säsongen och åka till Västerås utan att han har något ekonomiskt värde av att göra. Han förlorar ju rent ut sagt pengar för att han åker till Västerås, som jag förstår det i princip.
Ja, men och
det
ska väl inte jobba ganska på ICA Maxi där heller?
Nej, absolut inte. Men jag tycker ändå att det säger någonting om moralen, att den spelare som, om vi ska lägga på det positiva kontot, att det är en kille som ändå vill fortsätta spela och visa upp sig, och att han inte bara vill hova in cashen. Jag tänker mentalt att man kommer in med en inställning att han faktiskt vill bidra, att det är viktigt för honom att leverera under sin session i Västerås, att inte bara åka dit för att ta ett lönekuvert och åka tillbaka till Ryssland sen och fira med rysk kaviar.
Jag säger inte emot dig, jag bara viftar med den här funderingen kring karaktären. Jag har ingen anledning att ifrågasätta honom eller någon av de andra, men du ska underkasta dig ett spelsystem, ett sätt att tänka på, en moral i gruppen, förhållandet mellan spelare i lagen, liksom det här är min polare.
Hur stort steg är det då att gå från KHL? Alltså, om du tar en spelare, om med din erfarenhet, när du har tagit spelare som tagit dem till svensk hockey från KHL, är det, jag menar, det är ju inget att sticka under stolen med att det är en helt annan hockey som spelas i Ryssland. Där är det ju, det är inte fullplanspressen på samma sätt, att du får oftast lite mer tid, att du, individuell skicklighet kan ju synas mer i KHL, medan det är ganska svårt i svensk hockey att sticka ut och visa dig, inte kanske bara produktiv, utan visa dig att du ser väldigt bra ut på isen i en svensk miljö där det är mer, ska vi säga, strikt än vad det är i KHL.
Det som jag uppfattar med KHL, och jag säger det med stor respekt för att jag inte följer det dagligdags, det är ju ändå bilden och erfarenheten jag har, att det är ett väldigt spann mellan de absolut bästa spelarna, där är ju rent briljanta. Det finns ju en högsta nivå som är brutal, men det är också ett större spann. Det finns om jag får kalla det för utfyllningsspelare som har liksom mindre roller, som inte liksom centralt spelar i de bästa lagen med liksom stor framgång, så finns det också de som vi säkert kommer ställa oss frågan, hur i hela friden kan den här spela i KHL? Där är ju svensk hockey generellt bra, om jag ställer emot, nu ska jag inte jämföra norsk hockey där jag var 2 år, eller Schweiz där National League är högsta ligan, där är ruskigt bra, där NLB eller Swiss League som den heter nu också är bra. Men det som de har gemensamt är från bästa till sämsta spelare, om jag är skarp, är mycket, mycket större. Svensk hockey har en förmåga att liksom ha en hög lägsta nivå, och där du inte har utrymme för sådana som är väldigt begränsade, utan alla är bra. Så att därför gör det vanskligt. Och då kan man också ställa sig frågan, varför värvar vi inte från den delen av Europa och världen under ordinarie värvningstid? Det här är ju helt enkelt för att KHL har bestämt sig för att vi stänger grundserien. Det har ju rubbat hela det här. Det är ju därför de öppningarna finns. Det kommer inte att få mig att tro att svenska klubbar liksom drar sig till Sibirien under normala omständigheter. Utan det här är ju vad marknaden hade att erbjuda just nu.
Ja, hela Dinamo Riga var ju till salu i princip, och det var ju andra lag som också avslutade säsongen. Jag menar, vi såg ju att Marek Hrivík gick till Leksand, och de slängde ju också ur det de kunde från deras trupp för att lätta på kostnaderna för dem. Så det var ju en helt annan marknad. Det märkte man också på den här deadline day i tisdag, så att det small ju. Jag har aldrig sett att det har smält så där mycket på en deadline day på väldigt lång tid, och Örebro spände ju musklerna ordentligt med tog in väldigt, väldigt dyra värvningar. Så det har ju blivit en helt annan hysteri den här säsongen än vad vi har de senaste åren.
Och dessutom, jag pratade med en SHL-tränare häromdagen som sa rakt ut till mig att jag blir lite uppgiven. Jag tappar liksom känslan för det här lite grann. Varför ska vi jobba så kopiöst hårt under en säsong? Vi ska liksom, vi möts varje dag, vi sliter vårt hår, vi jobbar för utveckling. Det är något steg tillbaka och så fram igen. Och sen plötsligt under någon dag i februari så ska det liksom shoppas hejdlöst och på något sätt ruska om det vi satt med. Jag tänker också ur ett supporterperspektiv att det är klart att när Hrivík kommer tillbaks till Leksand, jag var lite kul, jag var klippte med häromdagen, jag bor ju i Leksand, och då två kvinnliga frisörer där, så var en äldre herre som satt bredvid mig, och du vet, spekulationerna och detaljerna kom ju fram om allt ifrån vilka som skulle eventuellt in och hur Hriviks avtal såg ut. Alltså folk älskar ju att prata om det som händer och sker runt lag, jag förstår det, men det är också lite så här att varför, jag var inne på det förut, man använder pengar som man i vissa fall kanske inte har, och man har satt sig in som supporter, det här är mina grabbar, det här är mitt lag. Jag tror inte att alla är lika förtjusta. Jag förstår att media är hysteriskt lyckliga.
Och det är ju för att fansen, det ska säga det också, det media skriver om, det är ju för det som ska dra stort intresse. Det är ju en avspegling av verkligheten. Det är inte så att media hittar på att det här är intressant, utan det är ju för att gemene man är väldigt intresserad av det här som det blir den här hysterin.
Ja, men jag vill också säga att det som, ibland när man lever sin värld i sociala medier så tror man att det liksom, det rasar någon på Twitter, det stormar, det Twitter är en liten jävla ankdamm.
Otroligt sagt, liten klick.
Fylld av väldigt många självupptagna människor som i vissa fall beter sig som rövhattar. Den stora massan av supportrar finns inte på Twitter. De finns i verkligheten. De är på sina industrier och arbetar, och de sitter hemma runt köksbordet och de går på matcherna, och de kanske inte delar den här uppfattningen. Så jag tror man ska vara lite försiktig med att dra slutsatser om att alla tycker att det här är fantastiskt kul.
Ja, men så är det såklart. Men det är klart att det pratas också mycket i fikarum om vad som händer i lagen. Det är ju också det som,
för all del,
som supportrar är ju generellt sett väldigt spända på vad som händer runt sitt lag. Men jag vidhåller och håller med dig helt och hållet om att det är långt ifrån given succé att värva den här tiden på året. Och att det är sån hysteri som det var i den här säsongen, så tror jag ju också att det är väldigt osunt. Jag tror ju att det här är en ohållbar strategi för svensk hockey att ha långsiktigt, att man ska addera 3-5 spelare i vissa lag under slutet av januari, början på februari, för att sen ha framgång. Det tror jag absolut inte är den rätta vägen att gå.
Nej, det tror inte jag heller. Jag kommer bara tänka på en sak när vi pratar supportrar. När vi gjorde Kristianstad HV71 i fredags, så efter matchen när vi skulle göra studion där, så stod det ett antal, kan det ha varit 20-30-40, svårt att värdera exakt antal, HV71 supportar kvar och sjöng någonting om att vi går inte härifrån förrän spelarna kommer ut igen. Och de dundrade på där och sjöng och såg lyckliga ut, och jag stod ju liksom där och tänkte, för då var Kajsa inne hos HV71 och gjorde den där segerintervjuerna. Och jag blev så här, ja, men ska, det är inte min sak, men har de uppfattat det här? För jag vet att det kräver de det, så ska man ut och liksom tacka en gång till. Så då kom HV-spelarna ut och de åkte ut på isen och så tackade de. Sen i diagonalt från där klacken var så satt en person i rullstol med HV-tröja, och när de hade varit bort och tackat de här, så var det väl någon som upptäckte att där sitter ytterligare en som är på vår sida.
Och det var så fint. Jag har varit väldigt rörd av det där. Jag har sett lag göra det förut, men varje gång jag ser det där, när man upptäcker att där är de som kan stå där, de kan sjunga och studsa och gunga och ha sig, men diagonalt i den andra liksom sidan av rinken så sitter en person som inte har den möjligheten, och då åker liksom hela laget fram och slog lite på plexit till den här personen och tackade, och den lyckan jag såg där, den gick rätt in i mig, och det är när det är som finast, det här förhållandet mellan supportrar och spelare.
Mm. Jag tycker det är bra också att man har tagit sig tid till det. Det tycker jag är
verkligen.
På det positiva kontot också, vi pratade väldigt mycket i förra podden om Björklövens powerplay, med tanke på att vi var då i Umeå och spelade in och hade just sett Björklöven AIK. Men vi måste ju också flagga för de senaste veckans hetaste spelare i Hockeyallsvenskan, Olle Liss, som vi har ju berört att han har haft lite kämpigt med målskyttet den här säsongen, men herre jösses karn, nu känns det som att han har flygplansvingar under de där armarna när han glider fram hattrick i onsdags mot Vita Hästen till Björklöven, som dessutom var 100% i powerplay i den matchen. Där hör Fredrik, Olle Liss spelar powerplay igen.
Wow.
Nu har de ju satt in honom där. Men det, vi pratar ju nu om att liksom det är viktigt att komma in i ett slutspel i rätt läge. Det är rätt att komma in i ett slutspel med sina bästa spelare i formtoppa. Det behöver man kanske inte vara, men framförallt att de kommer in med självförtroende. Och Olle Liss med 5 mål de tre senaste matcherna. Det är inget nyförvärv, men där kommer jag också snacka om vikten av att hitta en spelare under säsong, att hitta sin form och hitta sin skärpa i avsluten. Vilken enorm tyngd för Björklöven har Olle Liss skarpskytt inför slutspel.
Naturligtvis är det så. Jag tycker bara att det är fascinerande att se hur en spelare som ganska nyligen så grå, liten och väldigt begränsad ut, som plötsligt blommar igen och nu är sig lik. Och det hade väl egentligen, tycker jag, att det är en tidsfråga. Det var en tidsfråga. Hur ska man, och då är det kanske mer, hur får man fart på en spelare? Jag har lärt mig genom många år som tränare att det är så väldigt olika hur du hanterar spelare. Vissa behöver den här raka, tuffa feedbacken, kritiken. Du kan vara tuff, du kan... Jag vet Joakim Hagelin som är Västervik, när jag tränade han i Oskarshamn, han kunde jag skälla på som jag vet inte vad efter 2 perioder, så gick han ut och gjorde 2 mål i tredje, så sa han alltid, fan vet du hur du ska hantera mig efter matchen, och skratta. Andra spelare, om man går för hårt fram så blir de små, de blir mindre. Det där är konsten i ett ledarskap, och jag tror att Olle Liss är en sån som behöver känna sig komfortabel, han behöver känna trygghet, han behöver göra några mål. Och det här såg ju, jag ska inte säga att det skedde där och då, men under Björklöven AIK som vi gjorde, så såg ju vi efter att han gjorde sitt mål, så plötsligt så var han en halv meter längre. Han sköt från vinklar som han tidigare har valt att hålla. Det här bara bekräftar ju det faktum att idrott på hög nivå är en fråga om självförtroende, om känslan att jag kan. Och den har ju han fått i sig nu, för att det är ju inte att han har tappat sitt skott eller sin förmåga, utan nu har han hittat balansen. Han vet vad han ska göra, när han ska göra, han är fylld av självförtroende, så att det är tveklöst ett vapen för Björklöven inför slutspurten och slutspelet.
Och dessutom att de har fått powerplay att klicka lite. Nu var det en match ska jag säga, men jag tycker ändå när vi såg glimtar även mot AIK för en vecka sedan, att det såg rappar ut. Det såg ut som man har bestämt att de här spelarna ska köra med. Vetivainio styr ett powerplay från backplats. Jesper Lindgren styr ett. Det tillsammans med Olle Liss. Om jag inte minns helt fel så var det Olle Liss tillsammans med Jesper Lindgren, Gustav Possler, Ryan Gropp och Axel Ottosson. Att man har utkristalliserat att det här är vårt första powerplay, det här är vårt andra powerplay. Och till råga på det så har ju Alex Hutchins hamnat utanför laget. Det sades ju, det var ju Hans Abrahamsson på Aftonbladet som var ute med de uppgifterna, att Alex Hutchins har erbjudits till andra klubbar. Både AIK och Södertälje hade ett intresse där, men att nu blev Alex Hutchins kvar. Och att man väljer att behålla den bredden i Björklöven till ett blivande slutspel. Det vi ska säga också att Alex Hutchins var ju en av Björklövens bästa i slutspelet i fjol efter en ganska bra säsong. Men han lyfte sig ju verkligen till slutspelet när de här heta, tajta, tuffa matcherna kom. Så jag tror på något sätt att det var ett smart beslut av Björklöven.
Tror jag absolut. Jag tycker att vi såg tendenser. Jag såg det i alla fall från vår position mellan båsen under en tid här med kroppsspråk, hur du agerar. Jag tycker man väljer bort och inte ligga i skottlinjen. Man jobbar inte klart situationen. Jag tycker han har fuskat lite grann i sina prestationer. Och har man då ett brett utbud som Björklöven har, så måste man göra val som ibland, jag menar, även om det må vara en snäll pojke eller att du har varit bra förut, men det här och nu är hockeyn, och det är en viktig egenskap hos en coach att man inte förhåller sig till för mycket av det tidigare eller är känslostyrd, utan att man konstaterar att är det inte tillräckligt bra. Sen får man ju vara försiktig också, för det kan ju vara, och har kanske varit Björklövens dilemma lite grann, att man har agerat liksom lite på jag vet inte, känslomässigt sådär, fan, han har inte varit bra, bort, ut med han. Och det skapar en oreda. Ibland man får välja några hästar att satsa på för att det ska bli bra, men den situationen nu känns ju som att det har lyft Olle Liss.
Ja, jag vet inte hur man ska tänka där heller. Som tränare, om du då sett en spelare som har varit en nyckelfigur i ett lag i flera år, som säkerligen har ett ganska stort kluster runt sig i gruppen, att sätta en sån spelare på läktaren, det måste ju också, det är ju inte helt oproblematiskt, förstår jag.
Verkligen inte. Men det är ju de besluten som är viktiga att ta, och jag kan inte alla turer kring just honom, men jag har själv varit i den situationen. Jag har både gjort rätt och fel. Jag har gjort fel ibland där jag har tänkt att ja, men det här blir för komplicerat. Det drar det med sig, skulle jag säga. Liksom andra som tycker och tänker, och det blir en reaktion. Men lika ofta som man gör det omvända, när man tar de där besluten, så växer man i kanske spelarnas ögon. Och jag tror faktiskt att hockeyspelare, precis som vanliga människor i sitt arbete, har du en chef, en ledare, så förväntar du dig att det är den som ska ta de modiga besluten. Och ibland är det smärtsamt, ibland så ger det komplikationer. Men om du tar dem för vad som är bäst för läget, så får du respekten med dig.
Mm. Ja, det är inte en helt lätt ekvation att få ihop. Vita hästen som i Björklöven mötte, de har också värvat från Dynamo Riga där och adderat spelare. Men vi var ju inne på det redan där, att Södertälje mot Vita hästen, den matchserien som det blir nu då i grundserien, kommer att bli, ja, men vi ska inte säga att den är helt avgörande, men den kommer ju ha väldigt stor vikt om vilket lag som undviker det negativa kvalet. Vad tänker du annars då? Vi har ju en härlig hockeyvecka. Du ska sitta i SHL-studion ikväll torsdag. Fredag så ska vi göra AIK Björklöven på Hovet. Där många utflyttade Umeåbor till Stockholm. Det kommer säkert att bli bra tryck på Hovet med Löven-fans. Och Hovet som kanske fylls upp då när det är fredag. Och härligt sådär i februari månad.
Känslorna är ju bara bra. Jag tänkte på det igår i Södertälje, så sprang jag på Stefan Gråns pappa som är en funktionär i arenan. Känns som han har varit det i alla tider. En väldigt trevlig man som går fram och surra. Och när till och med den kategorin av människor i och runt hockeyn är liksom taggade på att även om det har varit tuff säsong i Södertälje, så känner man någon inspiration för det som komma skall. Och det här, jag känner det är någonting som ligger i luften, och att få börja få klart för sig vad det tenderar att gå åt nu, vilka som lyckas, vilka som hamnar i besvärligheter. Det är en fantastisk tid av hockeysäsongen som vi har framför oss, och den fylls jag av energi av.
Ska vi ta en liten SHL-avstickare bara på slutet här, för att se hur mycket vi tar med av det, men alltså, det är ju den stora grejen i SHL nu, det är ju att ligans MVP från i fjol, Marek Hrivík, är tillbaka i Leksand. Och snacka om bomb. Men du har ju varit inne på att det är inte givet att det blir en succé på att värva den här tiden på säsongen. Ja, men hur givet är det då när man får tillbaka en MVP, ja, från i fjol?
Ja, där känns ju mycket mer säkert. Och jag läste någon rubrik idag på lokaltidningen där hemma.
Det var inte frisörernas analys.
Nej, nu var det faktiskt skriven media, eller vad heter det, press. Där Björn Hellqvist sa att han såg fram emot att ge Hrivík en kram. Så det är väl uppskattat att han kommer tillbaka. Det är klart att det är lättare att veta vad du får. Han uttryckte sig i någon intervju för några veckor sedan att jag saknar stan, och tänkte jag, vad fan bodde han någonstans då? För Leksand är ju inte mycket till stad. Det är vackert och det är charmigt och fint, men det finns ett litet centrum som kallas för Noret. Men han det kanske var om journalisten som inte hade koll på det. Men hur som helst, det tror jag är naturligtvis en förstärkning som heter duga.
Jag såg ju en liten snabb, bara, det ska inte säga att det är en analys, men en liten omvärldsspaning nu när publiken är tillbaka. Det är lite intressant att se vad som händer när publiken är tillbaka. Kolla vilka som har varit hetast den senaste veckan. Ryan Lash öser in mål i ett kokande Skandinavium. Skellefteå som har nästan fullsatt hemma mot Malmö. Joakim Lindström 5 poäng. Nu blev det bara 4 för han var tydligen inte på ett av assisten där. Men som ju såg ut som att han var 22 igen och Ryan Lash såg ju spelsugen ut. Det är inget att sticka under stolen med att de ledande spelarna som har varit med i hockeyn länge, det är ju lätt att se hur jäkligt mycket de växer nu när vi går mot slutspel, vi går mot fyllda läktare och det är tillbaka. Det är ju de gamla rävarna som ju blommar igen.
Visst fasken är det så, och det vi lyfts ju allihopa av det, och det vissa spelare drivs med, de här yngre killarna som är liksom på uppåtgående, de kan knugga på varje dag, de är vana att spela i småhallar, de kommer från juniorverksamhet och så, för de är en vardag, de är större stjärnorna, de behöver. Du skickar liksom inte in Rihanna, heter hon så. Jag skulle bara vara lite fräck och inte säga Bruce Springsteen.
Du känns liksom otroligt R&B och rap och okompatibel.
Ja, och kära någon. Jag skulle bara låta lite, jag vill inte säga liksom Lasse Berghagen här, så att jag skriver under på min egen pension. Men jag menar, du säger liksom en stor artist eller konstnär. Så det finns en stark drivkraft är bekräftelse och få känslan att dela det med andra. Och det ska man liksom, det går att fnissa åt, men det finns en väldig sanning i det. Så att det är klart som katten att de stora stjärnorna kommer att lyfta sig av två skäl. Publiken är tillbaks, den inspirationen, men också att det är skarpa lägen, skarpa matcher, slutspel.
Du Fredrik, nu rullar vi framåt här när det kommer bli intensivt matchande, men vi har ju lite spaningar och lite planer för podden framöver. Vi hade ju tänkt göra ett specialavsnitt i SHL den här veckan. Nu föll det på lite schemaändringar, så, men vi har ju lite planer för podden. Vi ska väl inte avslöja allt, men vi ska på en roadtrip i Jönköping om 2 veckor där vi funderar på att vi kanske ska addera lite krydder i den här podden, så att det känns som en spännande vår, inte bara för hockeyn och personen och slutspelet och avslut, men det är också kul att Rinks lever med lite nya ingredienser framöver, tycker jag.
Det tycker jag är bra, och det som jag konstaterar, du är ju den drivande kraften, det är ju dina tekniska kunskaper och din outtröttliga passion som driver det här, och jag hänger på. Det som är givande för mig är ju dels att få samtala kring något som vi tycker väldigt mycket om, men det är också att lägga ut texten, för det är ju som sagt med tv så att det är kort och kompakt, det är röster i huvudet som säger att nu får det vara nog, nu är det reklam, nu är det och det. Här får vi lägga ut texten lite mer och resonera lite grann. Och så står du och jag för två olika liksom världar. Du har ju den journalistiska ådran och du påstår och du spekulerar och du tänker, och jag känner mig som den där tränaren som står i en intervju och ska liksom bromsa det lite grann, så att det kanske är en bra kombination.
Du är den som får så här, ja men det är jättekul att det där ser spännande ut, men det är egentligen jättetråkigt. Du är den som recenserar en film som sågar en film, en tvåa, så att du sänker förväntningar när du ska komma in och se den nya storskaliga filmen på bio och investera 200 spänn en onsdag kväll för att ha jättekul. Och så bara, tvåa, jag tycker att jag inte såg den där riktiga spännande. Jag måste sluta med mina imitationer av dialekter.
Och du har jättebra, men du har helt fel. Alltså, du kan prata om någon som är från Dalarna och så är det halländska. Liksom. Så du behöver bara koppla ihop dem, så tror jag att det kan bli bra en vacker dag.
Det är fel tråd. Det är den röda kopplingshatten med en prick på som sitter i den svarta kopplingssladden med en prick på. Mm. Ja, vi ska försöka. Det är väl också en resa vi är ute på att bena ut. Har vi någon avbris i veckan, eller har vi någon Bendelin, eller har vi någon sån?
Ja, men, vi vilar lite på avbris. Bendelin, jag saknar ju Tony Bendelin. Har du koll på honom?
Alltså, är det ja, men lite grann. Så jag känner till namnet, men jag är ju för ung för det.
Ja, nej, men Tony Bendelin, skicklig tränare som var med länge i svensk hockey på alla tänkbara nivåer, som sen hamnade på lite junior och pojklandslag och HV71, Linköping, AIK, Leksand har han tränat. Han är ju från Gotland. Och Tony har en väldigt speciellt sätt att prata på. Och det finns en sån klassiker som man sa ofta i Leksand, var det där, jag höjer ett varningens finger. Och jag lärde känna Torgny, jag fick vara med när han var juniortränare i Leksand på en väldigt bra kulla, de här 82-erna. Jag var ung tränare och jag kom upp och fick vara med där. Och så fick jag vikariera, så det minne som jag ler åt varje gång jag tänker på det, på J20-match. Han skulle åka iväg på någonting annat, om det var med J18, så, eller förlåt, med, han skulle med J20, jag skulle ha J18, så var det. Då skulle vi möta Modo och Timrå, vet jag, och jag fick liksom vad var jag, 21-22 år, och de här grabbarna var 17-18, så jag var inte så mycket äldre. Men jag fick alltså chefa de här två matcherna. Och sen på, efter lördagens match och på kvällen, så ringer Torgny till mig och så ville han liksom veta lite hur det var det. När han frågar, ja Fredrik, hur såg det ut idag, vilka var det som var bra? Och så börjar jag, jo men det var en jättekul match, det var bra. Faktiskt, alltså, en av de som stack ut idag var faktiskt Ola, som jag, så var det så tyst, klippte, så fan nu bröts det. Så jag ringer upp igen och så sa jag, tjena Tony, det måste ha blivit något fel, det bröts där. Nej Fredrik, du sa att Ola var bra, Ola kan inte vara bra. Så då fick jag tänka om och säga, nej men det var Widing var faktiskt riktigt pigg, och för att inte prata om Nordqvist och sådär. Så att då hade han en klar bild att Ola var inte bra. Och sen hade jag en båtresa, det var med läger på Gotland, på träningsläger med Oskarshamn, och då skulle jag åka båtresan hem där, så vi var lite trötta, var en middag på sista kvällen där, och så åkte vi tidig båt, och då när vi satt oss där skulle vila, så hör man som, tjena grabbar, får jag sätta mig er med Oskarshamns gänget? Och kom Bendelin och satt där i 3 timmar och en kvart och pratade hockey. En härlig hockeyprofil som svensk hockey har mycket att tacka för.
Men Ola kunde inte vara bra. Där slutade
samtalet.
Där
var poängen. Ja, så kan det vara.
Ja. Och då drar vi vårt stopp på det här samtalet och önskar er välkomna till 18.30. Kör vi Simon Hockey då, AIK mot Björklöven på Hovet. Och det var 5 matcher om jag inte räknar helt fel. Så det blir en härlig fredagkväll att summera då från Hovet.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free, or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.